Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks, det första för året där vi har ett case i 2020. Det är avsnitt 30 i ordningen och vi spelar in den 28 december, så vi är lite bakåt, eller pratar i framtiden just nu egentligen.
Ja, jag ska ju till Thailand, så jag tänkte att det är skönare att spela in här och inte köra en Phuket Trader och sitta i Thailand.
Ja. Du ska få ta och vila där medan vi andra är hemma och jobbar skiten ur oss.
Ja, du får väl åka utomlands om du har råd.
Det handlar inte om, råd, det handlar om tid.
Tid är pengar, vet du.
Ja, exakt, så är det. Men det här är som sagt Investicus, AK Dogges pratar.
Och det här är Danne, a.k.a. värdeinvesteraren.
Yes, och som vanligt går vi in i nya året. Och som vanligt har vi alltså med oss börsdata. Du har tittat lite på en av, vad ska man säga, egenskaperna av börsdatorna inför analysen, va?
Ja, jag tänkte lyfta exportfunktionen. Så när man exporterar all finansiell historik, grymt om man ska göra till exempel compounded annual growth rate beräkningar eller egna nyckeltal som kräver siffror från resultat eller balansräkningen. Och då kan du få 10 års historik ut i Excel och direkt från börsdata. Och det här sparar enormt mycket tid. Jag har gjort det här för bolag som inte finns på börsdata. Och då får man ladda ner 10 årsrapporter och ha 10 flikar och sitta och skriva in det manuellt, och det tar enormt mycket tid. Så att, ja, en enkel funktion men väldigt, väldigt användbar, och den jag tror som sparar mest tid för mig.
Jo, exakt, och jag tycker det visar att börsdata har funktioner både för nybörjare och för de som är lite mer avancerade, om man säger så. Att exportera och göra egna nyckeltal är ju ett steg till, som jag skulle säga. Mm. Därför tycker jag ju faktiskt börsdata tjänsten för alla, oavsett investeringskunskaper.
Och det är ju verkligen, i och med att det finns en gratis version, så att det är gratis för alla. Det är bara att gå in.
Ja, gå in och testa, så kommer ni direkt känna att ni vill ha mer. Och det kostar inte mycket per månad att signa upp till börsdata.
Det är precis som heroin, fast bra.
Ja, du tjänar pengar på det här och du hamnar inte i ett beroende. Ett bra beroende,
ja,
kanske.
Ja, så fast bra.
Okej, let's go. Men du har en analys den här veckan.
Ja, jag ska analysera ett bolag, och innan vi går in på bolaget så kom ihåg att gå in på hemsidan och inlägget om avsnittet, så får ni en länk till pdf-en där ni kan följa med alla siffror och se alla bilder som jag pratar kring och grafer. Så gör det om ni vill, om ni tycker det är rörigt att följa med. Eller så gör ni det efteråt.
Exakt. Rekommenderar alla att gå in där och kolla på våra pdf-er som följer med, för att få överblick och kunna hänga med i siffrorna. För det är ändå en del siffror du pratar om.
Ja, och som vanligt disclaimer, det här är ingen rekommendation eller något sånt. Det är bara våra egna tankar och idéer. Gör alltid din egen analys.
Yes, vi tar inte ansvar för vad ni gör för, kan man säga, investeringsbeslut. Vi bara ger ett uppslag till tankar och idéer. Så, ska vi köra igång med analysen?
Så, min analys idag är av Square Inc. Vi har pratat lite om det i podden tidigare. En snabb översikt över bolaget. Square är ett fintechbolag och de erbjuder både hårdvaru- och mjukvarulösningar för att möjliggöra främst för små och medelstora bolag då att ta emot kortbetalningar. För större bolag har oftast den möjligheten. Det är liksom en terminal som behövs, och det kan vara rätt dyrt att ha en sån terminal. Mindre väldigt små bolag, för de blir en tröskel helt enkelt att skaffa en sån här kortterminal och vad det innebär för kostnader. Så via lanseringen av Cash App, som de också har då, så gav de sig också in i mobile payments-marknaden och riktade in sig mot konsumenter, för att den andra delen är ju business to business. Så de har ju också då riktat in sig till business to customer här i princip. Och bolaget grundades 2009 av Jack Dorsey, som också är grundare av Twitter, och Jim McKelvey, och de börsnoterades 2015. Och egentligen uppstod bolaget för att ja, grundarna, framförallt Jim McKelvey då, för han hade en egen glasblåsarbusiness och kunde knappt sälja. Det var många han inte kunde sälja till för att han inte kunde ta emot kort. Och då satt han och funderade, varför kan jag inte göra det och varför ska det kosta så mycket och vara så krångligt? Men då insåg han att nästan alla människor har ju en smartphone. Så tekniken för att processa betalningar, liksom det som behövs för det, ett nätverk, internet, touchscreen för signaturer och en processor, det har ju alla telefoner nu. Så det som fattades i en telefon då för att kunna ta emot sådana här kortbetalningar var då en magnetläsare i princip. Så det Square gjorde och så idén skapades var att utveckla den här lilla vita fyrkanten eller klossen, och det är därav namnet Square. Den de är kända för idag, för er som har använt eller betalat i en Square-terminal någon gång. Och den här då fyrkanten kopplas in i ett 3,5 mm uttag då, det här hörlursuttaget på smartphone. Och ja, möjliggör då att dra ett kortsmagnetremsa och förvandla telefonen till en terminal kan man säga. Och lite historik så, eller ja, Square har ju som sagt två, de riktar in sig mot business to business, så de har ju liksom en portfölj av produkter mot sellers eller försäljare då. Och det är till exempel invoices, att man kan ta emot och ge ut fakturer, customer engagement, e-commerce, att de har en e-shop till exempel, virtuell terminal, Square for restaurants, Square for retail, de har, hade en tjänst som heter Caviar som är food delivery, Square Capital som är i princip att de lånar ut pengar till de som använder deras terminaler, och payroll och appointments. Så payroll är att du kan betala ut, att du har ett sånt lönesystem för att betala ut lön till dina anställda. Sen har de ju då den andra business to customer produktportföljen då som de kallar Cash App. Och där kan du ha då ett cash card, så ett debitkort kopplat till det kontot. Och du kan koppla ditt kort som du har hos en annan bank då, så att du direkt kan göra uttag från det, föra över pengar från det bankkontot till en kompis bara genom ett telefonnummer, en annan Cash App-användare. Och där, det är ju det här person to person, P2P transfers då. Sen har du cash boost, alltså det är olika rewards, det kan vara liksom att du får rabatt på Starbucks just idag, eller olika sådana rewards som dyker upp. Och även att du kan handla kryptovalutor nu och courtagefri aktiehandel. Och där du även kan handla fraktioner av aktier. Så om du inte har råd med till exempel en hel Amazon-aktie för att de kostar $1,700, då kan du köpa en tiondels aktie till exempel, eller bara för $1 till och med. Så det är faktiskt rätt intressant. Och det är courtagefritt, så det är lite det här konkurrerar med Robinhood.
Okej, okay. Så egentligen bara för att summera, så har de lösningar till företagare med ta betalningar, payroll och lite liksom finansiering.
Mm.
De har app till konsumenter som kan i princip göra betalningar mellan, ska man säga, företag och privatpersoner. Men även så har de i sin app väldigt så att man kan faktiskt handla aktier.
Ja, och privatperson till privatperson kan man ju också få.
Ja, exakt. Peer-to-peer.
Och företag, precis.
Mm. Mm. Men att då kan de handla aktier med andelsådrar, alltså.
Ja, courtagefritt.
Andel av en aktie. Courtagefritt.
Mm.
Oj, ja, det var ju mycket mer än jag trodde faktiskt.
Precis. Och du kan handla bitcoin, som sagt, krypto också. Och det de gör för att tjäna pengar, till exempel på Robinhood liknande tjänsten, den här aktiehandeln, är ju att de tjänar ju pengar på att sälja aktieorderna till market makers.
Mm.
Och att, på att de använder ju de deponerade likviderna som inte kunderna har använt upp då, såklart. De har väldigt många strängar på sin lyra och är väldigt intressant bolag, tycker jag. Mm. Och det som gör det extra intressant är att du behöver inte göra en banköverföring till den här Cash App, så att det är direkt liksom genom kortet, så att det inte är som Venmo som då kräver 3-5 dagar innan. Nu har du fått en banköverföring av pengar på ditt Venmo-konto. Och sen vill jag bara säga, under Q3 här 2019 som de släppte, så de sålde Caviar till DoorDash. Och Caviar är då, det är fortfarande en food delivery och catering-tjänst som riktar sig in mot lite dyrare restauranger, lite mer upscale. Och de betalar $90 miljoner för Caviar för 5 år sedan. Och nu säljer man bolaget för $410 miljoner till DoorDash då.
Mm.
Så de gör i alla fall vinst på det, inte en enorm vinst. Men den har ju också kostat, för att jag är glad att de sålde det här, för att det är sån enorm konkurrens bland food delivery. Och väldigt kapitalintensivt, för att det är liksom en person per delivery i princip, som det är väldigt, kräver mycket humana resurser.
Ja, men ändå kände det som ett, för som jag förstod så var det bara plattformen i sig, som Caviar, som är som typ Foodora och de här. som finns, så är det ändå väldigt nära business till sina kunder om de fokuserar på restauranger och sådär.
Det var ju det som var tanken, men sen är det ju väldigt kapitalintensivt. Som sagt, du måste ha många anställda.
Mm.
Det är ingen skalbar business på det sättet.
Nej, den är ju, ja, som du säger, väldigt dyr på det sättet faktiskt.
Ja, jag är glad att de inte, och de sålde det med vinst ändå, så att jag tycker det är skönt att de blir av med det och frigör lite kapital. För de är inne på så många intressanta områden ändå.
Ja, jag tänkte bara ifall att man missar lite av scope of economics i sin plattform. Att man bara säger, okej, här kommer du som är restaurang. Vi har allting lösningen till dig. Vi har till och med plattformen där du kan sälja din mat på. Så ja, jag bara tänkte så.
För nej, de hade ju synergier, absolut. Mm. Det hade de ju. Sen, ja.
Men sen förstår jag. Det är som elsparkcyklarna och Foodora. Det kostar extremt mycket pengar.
Och enorm konkurrens, det är ju det.
Yes.
Du har ju Uber, liksom Uber Eats, och du har massa sådana bolag.
Ja, det håller med.
Och sen över till marknaden då. Så marknaden i USA är väldigt stor, bara den. Och det är främst där Square har fokuserat på, för att den är så stor som den är och det tar tid att bara penetrera den. Så de har inte, jag tror inte de har haft storleken för att kunna fokusera på flera marknader samtidigt. Men USA-marknaden har ungefär 21 miljoner små till medelstora bolag då. Och källan till det här ser ni i dokumentet. Jag tänker inte ta upp det här. Och det ger egentligen en möjlighet eller en opportunity på 3 triljoner GPV. Och GPV är gross payment volume. Och det är totala dollarvärdet på alla korttransaktioner för de här 21 miljoner bolagen då. Mm. Så i princip hur mycket pengar som de omsätter på ett år. Och det är liksom totala USA-marknaden. Och om man då kollar på, om man räknar på att Square då skulle ta en revenue share av det här, typ på 1%, vilket är lägre än vad de gör idag, då skulle det kunna innebära en 26 biljoner eller 26 miljarder dollar möjlighet då i intäkter om man skulle ta hela den marknaden. Så att det är, ja, då räknar det med en transaktionsmarginal på 1%. Och idag har då Square endast lite över 3% penetration av USA-marknaden sett till hur stor del av gross payment volume det tar. Så att 3% penetration är ganska lite för bara USA. Så att de har väldigt mycket rum att växa.
Jo, USA är väl lite som Tyskland, väldigt efter i digitala betalningar egentligen.
Mm, så är det ju faktiskt.
Så att de froglipar väl egentligen lite de här vanliga gamla terminalerna från typ Inenco och sådär. Och går över till Square som är mycket, alltså, lättare och mer intuitiv lösning.
Ja, precis. Det roliga var att när jag gjorde research för Square, då var det många sådana som hade traditionella terminaler gick över till de här, jag vet inte om ni har betalat på en sån gång, men en sån där Square-terminal med en iPad på. Som man roterar runt och får skriva på. För att även om de hade vanliga terminaler gick de över till Squares lösning för att det var trendigare. Det var liksom häftigare.
Och ja, den är bra, mycket snyggare.
Precis, för det är liksom en iPad och du får signa med fingret. Så att det blev nästan som en trendig grej. Även om du inte behövde en sån terminal så var det många som gick över till det. Så i alla fall, Square tar bara 3% av marknaden idag. Och skulle de ta hela skulle det kunna vara enormt stor potential. Så det är en jättestor marknad. Och den globala marknaden är 5 gånger större. Så att det finns jättemycket room to grow här, eller liksom runway.
Och det är bara marknaden just nu, va?
Ja, precis.
Så att nu pratar inte ens om tillväxten i point of sales punkter.
Precis, det här är ju i princip så mycket kortbetalningar small to medium businesses gör i USA nu. Så skulle vi få en större penetration av terminaler, vilket USA ligger väldigt off, alltså, eller de är ju inte så moderna. Det finns fortfarande många ställen som inte tar emot kort. Och man då också tänker sig fler businesses också. Alltså att vi får fler small to medium businesses och som sagt större penetrationsgrad av terminaler. Så att marknaden växer ju också. Vilket är, ja, det är jättespännande att det är en sån liten marknad för dem som också växer.
Ja, så är det. Och det här kan ju bara komma in med konkurrenten själv, liksom PayPal. Det är därför de köpte iSettle, för att få den här en liknande lösning. Som låter så är ju Square mycket mer strängare på sin lyra.
Mm-hmm. Vi kommer gå in på fler grejer de kan göra också. Men precis, det, och deras de har ju terminaler och hela registers, alltså hela kassor kan man säga, kassasystem. Det har ju inte liksom iSet.
Nej, exakt. Och iSet riktar sig mot bara enklare butiker egentligen. Enklare handlare, inte så här komplicerade där man ska ha ett kassasystem för.
Nej, precis. Det är nästan mer loppisar. Nej, men liksom på den nivån.
Ja, men så är det rätt simpla tjänster som frisörer, hantverkare i sig, men för stora företag som till exempel telefonförsäljare som har ändå rätt komplicerade kassasystem så funkar det liksom inte.
Nej, och precis. Och även typ, om vi tar till exempel ett fik. Det är stationärt. Liksom. Det är ingen som reser runt eller, och de har mycket kunder. De har egentligen skulle kunna ha en vanlig terminal och ett riktigt kassasystem. Många fik i USA använder Square för att som sagt det är trendigare. Och det är där den nivån är inte iSettle på. Att du väljer iSettle över en terminal. Alltså det skulle aldrig hända.
Jag vet inte, de har lite där. Morsan gjorde ju det nu.
Nej, men jag tänker på om du har sån liksom volym av business som en coffee shop. Alltså en frisör tar inte emot, så processar inte så många betalningar. Liksom. Men då gjorde din mamma det för kostnadsbesparingar, antar jag.
Ja, kostnadsbesparingar. Och den är ju extremt ful om man kunde gå ner i kassasystem egentligen.
Mm.
På grund av det.
Ja, nej, men precis. För, alltså, traditionella kasser och terminaler är ju rätt utåldrade.
Ja.
Så att, ja, men det har väl en poäng. Även iSettle är ju en uppgradering från det.
Exakt, så är det.
Men då har ju Square som är liksom ändå kan förfina det ännu mer, så att säga. Och gör det faktiskt till en jättefina. Och ni som inte vet vad vi pratar om, i dokumentet jag refererade till i början så har jag länkat till, man kan se videos på de här terminalerna och kassasystemen som Square har. Om ni vill faktiskt se hur de ser ut också. Eller så kollar ni på YouTube bara. De har i alla fall en jättestark marknadsposition i USA. De. Och vi pratade ju, vi rörde lite vid PayPal här. Du tog ju upp dem för de köpte iSettle och ja, de har Venmo också som en konkurrent till Cash App. Men för att visa då hur stark position de har, för PayPal är ett riktigt stort bolag sett till börsvärde och det är större än Square. Men Square-appen till exempel, hur den rankas mot PayPals app, och det här är PayPal Here, så det är liksom deras point of sale-app. Så det är den jämförelsen. Och det här är då inte Cash App utan det är Squares Square-app, alltså den appen försäljarna använder på sina terminaler. Och på så här, iPaden till exempel. Då. Och den här ligger då topp 10, ligger på plats 10 i iPhone Business Applications. Medan PayPal Here ligger på plats 82. Och det här är då en graf från juli 2017 till juni 2018. Och Square ligger liksom stabilt på topp 10 och konkurrenten ligger mycket lägre ner. Och det är i princip bara Square och PayPal som är värd att nämna här, för att sen har du Shopify, Point of Sales ligger på plats 292 på App Store och Clover Go aldrig talas som plats 236. Sen har du Amazon Register jättelångt ner på, det står inte ens vilken plats det är för det är under plats 500.
Och jag antar att det här är amerikanska marknaden då?
Absolut, det är det. Så att Square ligger topp 10, PayPal 82 och det är ungefär, det har sett ut så ungefär över ett år då, på den här grafen. Så, och så kan vi jämföra då hur Cash App står sig mot konkurrensen och det ser ungefär likadant ut. Du har Cash App och det här är då antal nedladdningar på än en gång Apple och iOS App Store free. Så Cash App ligger på plats 27 och har trendat uppåt riktigt snabbt på ett år då, från juni 2007 till juni 2008. Jag har ingen annan data på det här som är mer uppdaterad. Det var det Square hade. Och då ligger de på plats 27 som bäst och de har klättrat riktigt fort. Och Venmo och PayPal ligger på plats 46 respektive 52 som bäst. Så att Cash App är en blärare app och har fler användare. Så det tyckte jag var intressant. Och de har, december 2017 hade de 7 miljoner monthly active Cash App customers. Så det här har växt väldigt fort så att det går snabbare än så. Och om vi kollar då på affärsmodellen och produkterna. Som sagt, de börjar ju med de här klossarna för att göra en point of sales terminal i princip genom smartphonen. Idag, så de i princip står ju för hårdvaran frontend och mjukvara backend då, så den här appen tillsammans med klossen gör att du kan ta emot betalningar. Idag kan du ju även ha då en terminal eller en register, så de heter ju Square Terminal, då får du mer en liten sån här kortterminal, eller Square Register får du en stor så här, med padda som du kan rotera och typ ett helt kassasystem då. Och det som är de olika hårdvarulösningarna. Sen har du en massa mjukvarulösningar då. Och det är därför de har flera intäktsben. Och då har jag en graf här som visar på intäkterna från alla olika benen. Och du har egentligen transaktionsbaserade intäkter. Sen har du subscription and services, ett intäktsben. Sen har du hårdvara, bitcoin och Starbucks. Med Starbucks, om man kollar på grafen här, så slutade intäktsbenet efter 2016. För att det var ett samarbete de hade med Starbucks som Square i princip var tvungen att lägga ner. För det var inte så lönsamt. För avtalet var rätt dåliga villkor på. Mm. De tjänade inga pengar på det. Det var olönsamt.
Okay.
Så den största intäktskällan är ju då transaktionsbaserade intäkter. Och det är ju det uppenbara sättet de tjänar pengar på. Och det är att de tar en liten del av varje transaktion i avgift. Så de sänkte avgiften för det här från 2,75% av transaktionsvärdet då, plus en avgift på 10 cent per transaktion. Och det här sänkte de till 2,6% av transaktionsvärdet och en fast avgift på 10 cent. Mm. Och det här segmentet står för 66% av intäkterna. Och just det här segmentet har intäkterna växt med 32,1% om man kollar compounded annual growth rate, CAGR, 4 år. Och det här segmentet har 37% i bruttomarginal. Så det är hyfsat låg marginal på det här segmentet faktiskt, för att vara... Ska man säga. Det är ju ingen hårdvara egentligen. Det här är bara en andel av transaktionen. Men de har 37% är okej. Sen har du näst största benet är abonnemang och serviceintäkter. Mm. Och det är 22% av intäkterna som kommer härifrån. De här abonnemangen har ju en transaktionsbaserad kostnad ibland, beroende på vilken tjänst det är. Och ibland är det bara en månadskostnad.
Okay.
Precis. Så att, och ett axplock av... jag har alla abonnemangstjänster i en tabell här. Men för ni som lyssnar så, typ, till exempel att kunna ta ut och ge ut fakturor är 2,9% på värdet plus 30 cent per faktura. Sen har du typ Square Gift Cards från $1.50 kostar det per gift card. Virtuell terminal 3,5% plus 15 cent per payment. Online store har de också med också så här transaktionsbaserad avgift. Appointments till exempel $30 per månad. Alltså det kan vara boka tid hos en frisör till exempel genom Square terminalen.
Okej. Okay.
Payroll kostar $29 per månad. Så det är massa sådana lösningar du kan lägga på. Jag kommer inte gå igenom alla. Och det här gör ju att ja, du betalar per månad för att liksom få mer funktionalitet. Som sagt, att boka tid hos en frisör.
Men de verkar ju ha verkligen komplett lösning för ja, men företagare överlag. Liksom.
Ja, verkligen. Och kan låsa in dem, tror jag. När man lägger på alla de här tjänsterna. För vi snackar ungefär 15 tjänster kanske i den här listan. Och i det här benet som jag snackar om nu som har 22% av intäkterna så ingår Cash App och Square Capital. Och Square Capital lånar ut pengar till de här småföretagarna. Och de har ju så bra koll på hur mycket pengar de här småföretagarna omsätter och deras kreditvärdighet då indirekt. Så de... Och de kan ta en del av liksom segmentet som bankerna missar. Och det är väldigt små lån. De kan låna ut så här $500 till ett litet bolag liksom som bara, jag har dålig likviditet nu. Alltså en stor bank orkar inte ens liksom, ta det.
Orkar inte ta igenom administrationen ens. Liksom.
Precis. Och Square gör det här. Och sen tar de betalt genom att bara ta ännu mer av den här transaktionsavgiften. Så de skimmar i princip varje betalning för att ta tillbaka sitt egna lån. Och så de tar sig några cent per betalning för att betala tillbaka sig själva. Då. Så att det är väldigt smart.
Som utmätningen i Sverige funkar.
Ja, typ. Fast de behöver inte leva på existensminimum kanske. Ja. Men det här segmentet är det intressantaste segmentet för att det innehåller Cash App och som sagt Square Capital och alla de här subscriptionserna. Och det här har växt med alltså 118,2% de senaste 4 åren om du tar CAGR. Och det här segmentet är lönsammare, det är 75% bruttomarginal. Så alltså, den tillväxten är inte att leka med, 118%.
Nej, det är väl någonting man strävar efter.
Ja, verkligen. Och mycket av det är på grund av Cash App också. För att det växer, alltså den växer riktigt snabbt. Och det kan man ju inse för att USA är jätteomodernt. Och om du kan då introducera ett Swish som funkar väldigt bra och bättre än konkurrenterna så kan jag faktiskt förstå.
Du får ju väldigt bra volymer.
Precis, det är ju ändå många människor i USA. Och sen så kan du ju mycket annat i den appen också då, som vi gick igenom. Och Bitcoin, så här redovisar de som ett eget intäktsben. Och det tror jag har att göra med att det är ganska volatilt som de kanske inte vill ha med det i abonnemang och serviceintäkterna. Och sen kanske
för att de inte förstör det liksom.
Delvis att det inte förstör, men jag tror också att de vill verkligen lyfta det också och visa att det ändå har stor potential. För att det är nog ganska stor del av intäkterna. Det står för 10% av intäkterna idag. Så de här affärerna görs ju i Cash App, men särredovisas ändå då.
Men vad är det de gör? Är det ta spread på bitcoinförsäljning eller?
Ja, det jag vet inte om
det.
Jag vet inte faktiskt. Det borde jag ha tagit reda på. Jag skulle gissa på att de tar spread. Men det kan vara att de också tar en avgift. Men i och med att de har gått courtagefri handelvägen på aktier, skulle jag gissa på att det är spread de tar på bitcoin. Så under Q3, då, bitcoin har de inte haft så länge. Därför kan jag inte ge någon riktigt bra compounded annual growth rate på den. Men Q3 2019, senaste rapporten, då växte intäkterna för bitcoin med 245% year on year. Så att det växer enormt snabbt. Och det är också volatilt, för det beror nog på mycket hur populärt det är att handla bitcoin, som sagt. Beroende på vad bitcoin står i och allmänna sentimentet, så att säga. Men Jack Dorsey har en vision. Han tror ju väldigt mycket på bitcoin, det är därför de har tagit in det här. Han har ju en vision av att du ska kunna köpa en kaffe med bitcoin genom kanske Cash App eller kortet som du har kopplat till Cash App. Och egentligen går ju inte det, för att det tar för lång tid att alltså med en bitcoin-transaktion. Men det är om du går på liksom bitcoins teknik. Du kan ju fortfarande göra transaktionen med dollar och sen då få betalt genom att växla bitcoinen och sådär. Och det kan ju då Square göra internt. Så att, ja, det är väldigt spännande, tror jag, att se vad de kan göra och få bitcoin att bli mer mainstream. Alltså Square har ju verkligen möjlighet att göra det, i och med att de har så många point of sales terminaler. De skulle kunna börja göra det internt till att börja med. Och då, om alla som kan ta emot betalningar på en Square terminal helt plötsligt kan ta emot bitcoin, då kan du betala med bitcoin på många ställen helt plötsligt. Men precis, så det är, ja, det är intressant. Men marginalen på bitcoin då är inte så bra, för att det här är ju rätt, det är mycket i sin linda nu då, men marginalen, om man kollar de senaste 9 månaderna 2019, så har bruttomarginalen varit 1,5% på det här.
Nu kan det ju kännas som att det är spread då.
Ja, det känns som det. Så att det är en volymbusiness. Så att, ja, det är inte hög marginal på det här, men det är ju en volymbusiness.
Men hur är volatil spreaden då liksom?
Ja, det vet jag inte.
Eller hur volatil är bruttomarginalen, menar
jag? Ja, det har jag inte kollat från kvartal till kvartal, utan jag kollar 9 månader sen. Men det ser rätt stabilt ut ändå.
Okej. Okay.
Och sen har vi hårdvaror då. Och det här segmentet kostar pengar för Square. Det är inte lönsamt. Men det är viktigt för att få in nya kunder i ekosystemet. För 30% av alla kunder som köper hårdvaran är helt nya kunder. Så intäkterna kommer ju då från försäljning av Square Terminal, Square Register och Square, den här klossen Reader. Men första gången en kund skapar ett Square-konto, alltså en försäljare, så får de en sån här gratis Square Reader. Så den är gratis, men om du vill ha flera så kostar det. Så att det är faktiskt en bra grej att man får en Square Reader gratis och kan komma igång direkt då. Och intäkterna i det här benet är ju ganska litet. Det står bara för 1,8% av intäkterna. Men det har ändå växt med 61,5% de senaste 4 åren. Men det är ganska obetydligt, för det är så ett litet ben. Men
det är rätt förståeligt när man får en terminal.
Precis.
Att det inte är så stort och allting egentligen extra måste man köpa då.
Ja, och sen, ja, det är en väldigt liten del av intäkterna, som sagt. Även om allt växer ju på bra i Square. Men det är i alla fall en gång viktigt för att få in kunderna i ekosystemet då.
Ja, det är inkörsporten, så det är ju viktigast egentligen av allt.
Exakt, det är jätteviktigt. Så det är viktigt att se att det växer på ändå. Så om vi kollar Q3 ändå, 2019, bara för att kolla hur det har gått nu på senare tid. Så intäkterna ökar med 44% year on year. Så det är lite översnittet faktiskt. Det är positivt. Det visar på att de tappar egentligen inte den här farten. Nej, och det tycker jag är jätteintressant att se. För att ibland om man pratar om tillväxtbolag så går det trögare såklart de senare åren. Men det här visar på att de fortfarande ångar uppe. Och bruttoresultatet ökar med 42%. Så de håller ändå på något sätt någon bruttomarginal. Justerad EBITDA var upp 85% till $131 million. Så det här är ju för att de liksom helt ställer om nu och blir mer lönsamma. För de har expanderat extremt kraftigt. Och transaktionsbaserade intäkter upp 25% year on year. Men det är som sagt den som egentligen, det är ju abonnemangstjänster som är mer intressant, för det har högre bruttomarginal där. Det är 75% bruttomarginal mot cirka 40% på transaktioner. Och de abonnemangstjänsterna ökar med 69% year on year. Och intäkter från Cash App, exkluderat bitcoin, växte med 115% year on year till $159 million. Nu står Cash App exkluderat Bitcoin för 13% av intäkterna.
Okej.
Och med Bitcoin blir det då cirka 22% av intäkterna. Så det är jätteintressant att Cash App ändå är en så stor del av bolaget. För att den växer ju med som sagt 115% year on year. Och ja, det är nästan större potential där i och med att du har så många consumers. Och ja, om vi går över till vallgravar då. För mig, jag tycker Square har rätt starka vallgravar. För när det gäller business-to-business-produkterna så låser man inte in sina försäljare. Eller man låser egentligen inte in dem om att de har fler tjänster rent ekonomiskt. För att till exempel payroll, fakturahantering och belåning via Square. Du kan byta allt sånt utan att det kostar. Så att det är ingen switching-kost ekonomiskt, men det är väldigt mycket att ställa om, bara administrativt. Och då är det egentligen, och det är i princip ju pengar i slutändan. Men varför köpa in en ny terminal, nya tjänster och allt det här och ställa om helt och göra det arbetet om du inte tjänar så mycket på det? För att Square är inte jättedyra, de är fortfarande billiga och de är bäst in class just nu. Så för att egentligen byta ut allt det här, då måste det någon komma med ett väldigt, väldigt bra value proposition eller någonting som är väldigt mycket bättre för att det ska vara värt att göra här. Och för att det blir väldigt kostsamt sett till tid då. Så länge produkten är kvalitativ så risken för mig är väldigt lite att en kund byter, för det finns ingen anledning till det. Det är en sån liten del av kostnaden för en business ändå. Du har ju redan gått från en terminal till Square och sänkt kostnaden så att säga. Och det tycker jag leder till en stickning.
För att det som oftast är dyrast är ju att lära om. Det är inte kostnaden i sig och sen implementeringen, vilket är i princip största problemet som jag ser när vi byter system på jobbet, som en viss division på mitt jobb har gjort. Det är egentligen kunskapen som förloras och att man måste lära om alla, och det är fortfarande 6 månader efter har man problem för att folk vet inte hur man ska göra. Så det är där switchingkosten jag skulle säga är alltid högst i själva implementeringen och admin själva hanterandet av.
Exakt, och människor i naturen lata, så det ska mycket till för att du ska känna att nej, men nu byter jag ut allt här och lär mig något nytt och tar in det.
Ja, det är ingenting man fokuserar på. Om du som vd eller säljchef så fokuserar du ju oftast på att sälja. Du fokuserar ju inte på vad backen gör så länge inte den kostar för mycket.
Nej, så länge allt flyter på, och det gör det med Square. Alltså de är ju också ledande när det kommer till de här typen av lösningar. Yes. Och när det gäller till business to consumer så får man också en nätverkseffekt då, om man kollar Cash App. Så appen är ju redan ledande appen i USA när det gäller med peer-to-peer eller person-to-person transaktioner. Och visst kan de bli disruptade av sig Facebook Pay som de har pratat om nu. För de har ju redan nätverket etablerat. Så det ser jag faktiskt som en risk. Men det som då gör att du tar ner risken är att Square är ju mer än bara peer-to-peer transaktioner. Du har ju liksom courtagefri handel av aktier, fraktioner av aktier, bitcoinhandel. Du har de här cash booster-buttonerna, du har ditt cash card. Och det här gör ju att du låser in användaren till att handla sina aktier när de ändå har Cash App. Och de skapar ett ekosystem i Cash App. Och det för mig är stark nätverkseffekt och stark stickiness på grund av ekosystemet.
Jo, men Facebook Pay, har det kommit ut hur den ska funka?
Nej, det vet vi inte heller. Det här var ju bara att, jag säger bara att potentiellt skulle det kunna bli lite disruptat om man bara tittar till nätverkseffekten som Cash App har. Men Cash App har så mycket mer.
Jo, men det har vi ju pratat om förut. Om Facebook kör en wallet, då är det liksom så här, då har de ju...
Då är det ju Venmo i princip.
Ja, du har ju extremt mycket andra som förknippas med betalningar på ett säkert sätt. Folk har mer erfarenhet att använda. Absolut, Facebook får extremt många som connectar, men då tror jag det handlar mer om en konkurrent till exempel Zoom eller liksom längre betalningar. Alltså betalningar liksom cross-borders till familjemedlemmar som inte har Western Union eller något sånt där i närheten.
Det tror jag också. Nu tog jag upp det här bara för att säga liksom en potentiell fara. Men jag tror också att istället för att konkurrera med bort Swish är det mer Western Union, om man tänker så. Att det inte är den lokala marknaden du konkurrerar bort. Sen vet vi ju inte detaljerna kring det här. Så det kan mycket väl komma att Google säger med Citibank nu som går ihop, att Google gör någon enkel Swish-lösning. Men det är då jag tycker att den här ekosystemet i Cash App gör att det blir starkt. Sen ska vi inte glömma att det bolaget man litar på minst nu är ju i princip Facebook, och då kanske man inte ens vill att de ska hantera ens pengar.
Nej, exakt. Och du sa ju Google med Citibank, men det är också PayPal har också gått med Citibank och gör det till sina institutionella kunder så att de också kan göra betalningar liksom direkt över konton. Så
precis.
Jag tror inte Facebook är största. Jag tror det kommer vara mest brus faktiskt om att Facebook är stor konkurrent och ska komma in på marknaden och förstöra näringseffekter.
Ja, verkligen. Så med min bedömning är att vallgraven är rätt starka faktiskt. Och om vi går över till ledning, ägarbilden, inte så mycket att säga om egentligen, jag har inte kollat så mycket på den. Men i min snabba överblick var det inte någonting speciellt att ta upp. Men ledningen där, Jack Dorsey är ju vd. Och han är ju också vd för Twitter, och han har fått mycket kritik, speciellt från Twitter-ägarna, och för att Square går ju faktiskt väldigt bra. Att han då splittar sin tid 50-50 mellan två bolag. Och det, som Elon Musk har ju tre bolag då, men det är egentligen en risk kanske då. För att det är en risk från aktieägarna, i alla fall Twitters aktieägare. Och sen ska han ju flytta till Afrika nu i 6 månader, så han fick Twitter att gå ner lite.
Say what? Okej.
Okay. Jag vet inte, han ska tydligen till Afrika i 6 månader. Och då gick aktien, både Square och Twitter gick ner lite. För att då är det som att han projicerar ännu mindre, så att säga.
Det är ju svårt att... Man är ju på helt andra tidszon och...
Jag vet inte med dagens teknik och sådär. Jag vet inte hur farligt det är. Men absolut kan man ju köra caset att en vd är viktig. Och Jack Dorsey är ju väldigt duktig. Han har ju startat 2 bolag som har gått väldigt bra. Men... ja, det kan ju tala om att hans engagemang, hur stort är det egentligen? Han drar iväg och hur engagerad är han? Och då kanske det är bättre att ha en annan vd.
Ja, man vill ha folk som brinner för det och typ går ner med det i graven och sista kaptenen som lämnar skeppet ifall det går dåligt.
Ja, han har ju skin in the game i alla fall. Han har ju ganska stort aktieägande och så. Men...
jo, men om det blir sekundärt vad hans materiella ägande är och typ hellre drar på en spirituell resa till Afrika, så blir
det exakt så. För jag tror han är lite mer så faktiskt, att han har så mycket pengar, så att jag tror inte han liksom, han behöver inte kämpa för att Square och Twitter ska gå bättre. Han tror han kanske letar efter annat i livet. Så det är faktiskt en risk att vem vet hur engagerad han är egentligen. Sen kanske han klarar av det där och gör det jättebra från Afrika i 6 månader. Det kanske inte är ett problem.
Jag vet inte. Alltså närvaro för en chef, det är, oavsett om det är video eller icke, det är ovärderligt. I alla fall min erfarenhet.
Precis, och jag måste ändå säga då att om man då bara ska ta det här på, vi har ingen insikt i det här, men då måste man ändå säga att det är negativt om man kollar på ledningsbilden, att just det är negativt, att han splittar sin tid på 2 stora bolag och att han åker bort.
Plus drar till en annan kontinent.
Precis, så det blir ändå minus här. Sen vi går till resultatutvecklingen. Omsättningen har ju varit väldigt god, och det är lite intressant här om man till exempel kollar på Peter Lynch, var ute i en intervju nyligen och pratade om growth stocks. Han är ju känd för att investera mycket growth, och han pratade ju om att nu är det liksom bolag som växer omsättningen som är de liksom intressantaste growth stocksen, för att de är svåra att räkna på och sätta en värdering på. Och det här är ju, Square är ju ett sånt bolag. Alltså omsättningsutvecklingen har varit väldigt god. Så de har gått från 850 runda slänga miljoner i omsättning 2014 till 4,33 miljarder dollar 2019. Så de har ju växt jättesnabbt, och det blir en compounded annual growth rate på 38,5% de senaste 5 åren. Och bruttoresultatet har utvecklats lite bättre då, så de har fått högre bruttomarginal, det är positivt. Och det har gått från 226,1 miljoner 2014 till 1743 miljoner dollar 2019. Det är bra att de visar på att de kan bli lite lönsammare. Och det har ju att göra med att en större del av intäkten kommer från abonnemang- och service-segmentet då. Så bruttomarginalen har i princip gått från 26,6% till 40,2%, väldigt stadigt då. Alltså det är ju liksom uppåt varje år, det har inte varit slagigt. Och det här motsvarar en compounded annual growth rate 5 år, 50,45%. Och kollar vi rörelseresultatet, EBIT, så satsar de ju mycket på att expandera, och det syns när vi tittar här. För att det är inte vackert, om man säger så. 2014 gjorde de en förlust på 150,5 miljoner dollar. Men 2019 så var det faktiskt första året då de var lönsamma på EBIT-nivå. Så Senaste 12 månaderna 2019 då, så hade de en EBIT, eller senaste 12 månader, så hade de en EBIT på 6,1 miljoner dollar, vilket motsvarar en rörelsemarginal på ynkliga 0,14%. Så att det är inte så lönsamt bolag, om man säger så. Och då kan man ju titta på kassaflöde och capex. Så för även det fria kassaflödet är negativt fram till 2019. Men 2019 så likt rörelseresultatet som var de positiva senaste 12 månaderna. 153,7 miljoner dollar gick i fritt kassaflöde. Men att de inte varit lönsamma på varken EBIT eller free cash flow-nivå är dock inte så konstigt. För deras capex har ju i princip legat på 2-3 gånger det operativa kassaflödet. Så det här, de har ju bara satsat på omsättningen och utveckla produkt. Och det tycker jag inte har varit fel heller. Om man kollar på vad de har byggt rent liksom produktmässigt och även på omsättningen ser man ju att det har växt på bra.
Men det är ju ingenting fel med deras affärsmodell heller. Ju mer man binder in i det där då, ekosystemet, ju bättre blir det. Och som du säger, en vallgrav är ju att produkten är bättre. Tyvärr brukar ju det kosta i capex att bygga någonting och förvalta app som hårdvara till att utveckla det.
Ja, så är det ju. Det kostar ju liksom att bygga. Sen om vi kollar balansräkningen så den är ju sådär. Du har en soliditet på 31,2%, vilket är ganska lågt ändå. Det är bara 31% eget kapital. Jag har inte grävt i balansräkningen faktiskt och kollat om det är något som sticker ut där som gör att det är missvisande eller inte. Men jag tror inte det. Kollar vi nettoskuld till EBITDA är ju det negativt. Så att det går ju inte när de precis har blivit EBITDA-positiva. Skuldsättningsgraden 2,2. Men immateriella tillgångar är att de mångt och mycket ett mjukvarubolag. 1,5% av balansräkningen utgörs av immateriella tillgångar, så det är inte alldeles för mycket i alla fall. Det är helt okej. Okay. Så balansräkningen är, den får godkänt, men det är ganska hög värdering faktiskt. Tur att de håller på att sänka räntan i USA nu. Och nu då till den svåra biten, värderingen. Jag tycker det är väldigt svårt att värdera ett bolag som Square, för de växer omsättningen väldigt snabbt, men de har knappt vinster eller kassaflöden. Och multiplar blir bara konstiga på vinsten då. Och det bästa sättet då tycker jag är att kolla price per sales eller price per operating cash flow, men även att försöka estimera någon sorts framtida rörelsemarginal baserat kanske på peers eller något sånt där. Men då Square är ganska unikt, så är det svårt att estimera baserat på konkurrenternas marginaler egentligen. Men man kan ju försöka. Så det som sticker ut som lite lägre värdering i alla fall då är, om man kollar här på börsdata, så har de EV-EBIT 4350 EV-EBIT. Och en EV-EBIT
där. Nej, det var en lägre.
De har EV-EBIT på 310. Och sen har de EV free cash flow 173, EV operating cash flow 45. Så det är fortfarande högt på operating cash flow. Men EV sales är 6,1. Och det är faktiskt inte så farligt, för att jämföra med PayPal, som är ett mycket mognare bolag och inte växer lika snabbt. De värderas till EV sales 7,1. Men de har ju också mycket högre, de har ju positiv rörelsemarginal och ganska bra marginal som gör att de värderas ganska högt. Så för de har haft en rörelsemarginal på 15% i princip under många år. Men de har inte heller haft någon hårdvara som drar ner lönsamheten. Förutom när de köpte iZeta, men det är ganska nyligen. Och då var de redan så stora. Så PayPal har dock haft en bruttomarginal på strax över 45%. Och den har legat i princip på strax över 45 och idag ligger den på 45. Och det kanske är på grund av att de kör lite mer point-of-sales-terminaler och sådär. Men Square ligger dock på 40%. Så det visar ändå på något sätt att hårdvaran tynger inte ner det här för mycket. Det är inte jättestor skillnad. Så om vi då antar att Square kanske inte riktigt når upp till PayPal, så det är alltså marginal på 15%, men ser att de kan nå 10% i marginal. Det här är väldigt svårt att gissa och säga om, för det är så olika bolag. Och sen så antar jag, alltså omsättningstillväxten har ju legat på 38% i compounded de senaste 5 åren. Den saktade ner lite under första halvåret 2019, men Q3 2019 tog den fart igen och landade på 44%. Och jag skulle vilja säga att jag vill inte anta, man kan ju anta att jag borde anta en lägre intäktstillväxt än historiskt, men jag vill faktiskt ligga på 40% som är lite översnittet, för att då fanns inte Cash App, de hade inte Bitcoin, de hade inte gratis aktiehandel. För mig har de en mycket bättre produktportfölj idag än vad de har haft tidigare. Och den traditionella liksom transaktionsbaserade den här point of sales-terminalerna växer också på fortfarande. Så att jag skulle säga 40% tillväxt antar jag fram till 2021. Sen 2022, mellan 2021 och 2022 har gått ner i 30% tillväxt bara för att ta ett lite lägre antagande.
Mm.
Och då får man med 10% marginal då för 2020 EV EBIT på 43,7 och 2021 31,2. Och det här är fortfarande dyrt. Fast bolaget växer 40% här är ju dyrt. Men då har ju antagit att de inte kommer upp i PayPals marginal. Skulle vi istället räkna på 15% marginal och samma omsättningstillväxtantaganden, då får vi EV EBIT 2020 på 29,2, EV EBIT 2021 20,8 och EV EBIT 2022 16. Så att det är väldigt stort spann mellan 10 och 15% marginal. Och värderingen ser ganska aptitlig ut tycker jag om man går upp till 15% marginal. Och lite, den ser dyr ut på 10% marginal. Och någonstans däremellan kanske sanningen ligger. Så att det ser väl dyrt till fair ut kanske. Dyrt till billigt beroende på marginal. Och då kanske man landar på att det kanske är fair idag. Det är svårt. Vad har du att säga?
Att, för du pratar om vinstmarginal.
Nej, rörelsemarginal, för jag räknar EBIT.
Okej, det verkar EBIT. Och EBIT-marginal på 15-10 tycker jag verkar lågt.
Jag baserade ju på att PayPal har legat på 15 stabilt. Utan att ha haft en hård... De har ju högre bruttomarginal för att de inte haft hårdvarubusinessen.
Jo, fast de har ändå väldigt lågt alltså värde på sina transaktioner till vad de faktiskt gör. Där tycker jag det borde faktiskt kunna ligga högre.
Jag tänker att Square kan ta en större transaktionsavgift i butik snarare än vad PayPal gör på sina de här wallet-avgifterna.
Jo, för att om du liknar liksom Square med PayPal, alltså som grupp så är det ju så här, okej, vad gör de för specifikt skillnad mot Visa Mastercard eller någonting annat? Alltså de har ju liksom ska vi säga marginal uppe på 40, 60. Och Wirecard eller Agent har också marginal upp mot dit. Och var till exempel då någon analys som kom ut med att Agent, varför borde inte de ha en marginal på 90% på sina transaktioner fram och tillbaka? Absolut, man kommer inte komma upp till 90% i brutto, jag tror inte heller, men jag tror absolut att Square kanske kan ha en marginal på från 10-25.
För om du kollar på transaktionsbaserade intäkterna, och då har de ju en bruttomarginal på 37% där.
Ja, och då ju mer de växer, alltså overheaden kommer inte ta bort så mycket. Då kommer det bara vara kvar i depreciation om man kommer till en viss punkt att man är så stor. Alltså Square är ju typ, ska vi räkna det snabbt i huvudet, runt 3 gånger så stort, eller 3 gånger mindre än PayPal. Och revenues är ju 4 gånger mindre. Och då, om du kommer till en sån punkt att Square kommer upp till PayPals storlek, jag tror de har högre marginal än 15-10 med tanke på vad de har för produkter.
Om du tror att de till och med kan går över 15%, då skulle jag säga att Square ser billigt ut med tillväxten de har.
Jo, exakt. Och det är det jag tycker. Det verkar som att de ser billigt.
Om man bara kollar price per sales och kollar emot peers, är det billigt på 6?
Mm. Ja, price per sales verkar ju väldigt billigt. Och om man kommer upp i de nivåerna som du pratar, bara 10-15, och det är typ så här lägsta du vill lägga det på, det ser nästan till dyrt ut i fair, vilket är typ så här... Ja, jag tror faktiskt du underskattar vilken marginal de borde kunna ha.
Men blir det inte fel att jämföra Visa och Mastercard och deras marginaler? De gör ju inte samma sak.
Absolut inte Visa och Mastercard så högt.
Ja, Adyen är också en annan sak.
Du kan ja, men jag tror du absolut kan komma upp till, vad ska man säga, värdet på... Eller du kan ju absolut komma till en högre marginal än vad liksom PayPal har just nu.
Men det som oroar är ju att Square sänkte ju sin transaktionsbaserade avgift från 2,75% till 2,6 på den rörliga biten. Och då talar ju det kanske för att det är konkurrens och att de behöver sänka. Frågan om det blir någon...
Att de absolut, det kan vara så. Det kan bli press på det neråt, men jag tror... Var det verkligen transaktionsdelen då?
De sänkte den. För idag tar de 2,6% av transaktionsbeloppet plus 10 cent i fast avgift.
Och, vad hade de för det?
2,75%. Och de har sänkt det här lite. Det har liksom gått ner.
Men det var det ju högt från början skulle jag säga.
Ja, men det betyder ju att då har ju de den här bruttomarginalen med den höga, så att säga. Och, sen för, och då kanske man måste lägga in lite prissänkningar för att de kanske har legat högt från början. Och nu kommer konkurrensen.
Ja, det kan absolut vara så. Jag tror ändå 10-15% är lågt räknat faktiskt.
Det, det var konservativt räknat av mig. Det var det jag ville göra. Och jag måste ändå säga att det är det som är det svåra. När man inte, alla företag är unika, eller hur? Och det är jättesvårt att veta vad Square har för marginal och vad, när PayPal har en marginal och när Adyen har en och Visa har en. Och eftersom inte vi ser marginalerna och man måste sia om dem, blir det här väldigt svårt. Och då har jag valt att vara lite konservativ. Och jag måste ändå säga att vid 15% tycker jag Square är billigt vid den här tillväxten.
Alltså 15% brukar man ju säga på ett vanligt, alltså, industribolag.
Precis.
Så om du säger 15% på ett fintechbolag som borde ha bra jäkla härstång i sitt i sin marginal på grund av mjukvara och så vidare, så tycker jag det är lågt räknat.
Men då har du ändå, vad tycker du då om EV EBIT 2021 på 20 med 15% marginal? Det är ganska lågt med tanke på de växer.
Jag tycker det är lågt räknat. Jag tycker det är absolut köpvärt på den på bara informationen framåt.
Ja, för med tanke på att de växer intäkterna med 40%+ och liksom vilka intressanta ekosystem de bygger. Att det också är business to consumer och business to business samtidigt och båda är starka. För mig är det här jätteintressant och jag landar i att, att det är svårt att räkna på, men det här blir liksom en Peter Lynch slash Philip Fisher, David Gardner investering där jag tror på bolaget, produkten och att de har moat och kan växa många år framöver för att det är en strukturerad tillväxt i det här. Så jag har köpt Square och äger Square och det har jag sagt innan. Men det här är, jag vill göra en fullständig analys av det.
Ja, men alltså det verkar vara det bolaget, om jag lyssnar på det så verkar de ha extremt mycket innovation framåt. Vilket är det man behöver inom det här området. Så att på det sättet så verkar det ju extremt bra. Och jag tror som sagt en marginal på det här kanske om några år. De kanske inte har den här, de kanske inte har över 15% marginal nästa år, men om 2021-2022 så tror jag absolut de kan ha marginaler som är över 15%.
Det är precis som du säger. Jag tror ju inte att de kommer ha 15% marginal 2021. Det här är ju bara för att se, vi leker med tanken om de skulle bli lönsamma så att inte jag överbetalar för ett bolag nu. Och sen bryr inte jag mig. Jag blir till och med glad om de bara satsar på produkt och växer omsättningen. Och så kommer det en 15% marginal 2024 fast på mycket, mycket högre omsättning. Och så visar det sig att det var jättebilligt nu.
Ja, men sen har du har också ett... Det är också ett PS-tal som är lägre än konkurrenter. Så, och de växer snabbare, så vadå? Det är bara att köra. På det sättet tycker jag att det är väldigt billigt. Även på det nyckeltal man kan räkna på.
Ja, precis. Price per sale, de växer snabbare och har lägre price per sale. Men också bra produkt. Alltså det tycker jag de verkligen verkar ha när det kommer till business to business och business to consumer. Så verkar båda produkterna ligga över konkurrenterna. Så att... Jag tycker det här är jätteintressant och som sagt det är ungefär 3% av min portfölj. Jag kan tänka mig öka upp här om den skulle gå ner egentligen. Så egentligen det är väl slutsatsen och det är, du ska springa iväg här snart vet jag också. Så att,
ja exakt, jag tror vi kolla på Jumanji.
Ja, vad kul, tvåan. Ja, jag gillade ettan, den var rolig.
Men alltså, jag gillar Square på alla sätt och vis, jag gillar fintech överlag. Och jag tror absolut om inte... är lönsamma nu, men jag tror värderingen, eller lönsamheten kan verkligen komma upp från att 15 till 10, det är ju vad man räknar liksom alltså dåliga industribolag på typ. Och de har ju mycket mer.
Nej, jag håller med. De borde på lång sikt, för att det blir fel att jämföra med PayPal också, för PayPal är fortfarande också i en expansionsfas, så det är inte deras slutgiltiga marginal heller kanske.
Nej, exakt.
Så men vad känner du? Skulle den kunna leta sig in i din portfölj?
Det skulle jag kunna absolut göra. Jag vill kolla lite mer saker på dem bara. Men absolut, det är väldigt intressant. Och du vet hur jag gillar fintech. Som när vi gick igenom portföljerna. Det 65% av min portfölj.
Precis.
Så jag kanske inte bör ta just Square för att öka på. Jag kanske borde byta ut något.
Ja, nej faktiskt. Men den har inte heller sprungit iväg. Så den har gått upp kanske 5-6% sedan jag köpte in mig. Men, så den har konsoliderat lite sidledes. Men ja, absolut. Spännande bolag.
Men, yes, det var det verkligen.
Så kom ihåg, det här är bara mina tankar, ingen rekommendation, och gör alltid din egen analys. Och ja, som disclaimer, jag äger Square.
Yes, och ja, det är bra att komma ihåg disclaimern, och så ska ni komma ihåg också att ni hittar Dannes pdf på hemsidan som heter www.gamersox.nu. Och du hittar mig på Twitter, även Instagram om du vill det, att Investorkurs, eller Investorkurs på Instagram, fast det är inte så mycket som man lägger upp där ändå. Så. Vad hittar man dig, Danne?
Ja, och jag är värdeinvesteraren på Twitter. Ja, det är där du hittar mig, och som sagt, tyck gärna till om Square och vad ni tycker. Kul att höra kommentarer sen.
Yes, och sen kom ihåg att ni hittar också våran pods, den Twitter-handlar på @gameofstocks nu. Nu är egentligen alles.
Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.